Kopodden av Växa.
Ja, jag gillar aver. Det har jag väl gjort när jag var liten och lusläste alla tjurkataloger och så här.
Hur var det?
Ja, jag lärde mig liksom härstamningarna och jag liksom satt och tittade på korna i lagom. Och så försökte jag para ihop dem där så gott jag kunde dem. Med bara ögat såg så att säga.
Och nu gör du det på riktigt i vuxen ålder då?
Ja, nu gör jag det nu också. Men det finns ju andra hjälpmedel nu.
Här är Kopodden av Växa med Lotta Bromé.
Hallå där och varmt välkomna till ännu en Kopodd. Idag så ska vi till Dalarna och till Botans lantbruk. Där finns familjen Pershagen Samuelsson som tog hem priset som årets mjölkbonde 2018. Vi ska prata SRB, alltså röda eller bruna kor, hur man nu vill säga. Vi ska höra landsbygdsminister Jenny Nilsson svara på en fråga eller två. Bland annat om vad som ska hända med djurrättsaktivister som tar sig in på lantbruk. Det var mamma Kristina som vi hörde minnas tillbaka till hur hon som liten bläddrade i tjurtidningar. Men som hon sa, idag finns det helt andra hjälpmedel.
Jag gillar ju det här nya, alltså att man tar genomiska tester på koster, att liksom utifrån dem så väljer man djur och sådär. Jag är inte så dum så jag litar 110% på det, men säg att jag litar 80-90%. Som en grupp så gör jag det. Och det har gjort att kvigor liksom, förut har man kvigor, man inte vetat så mycket om dem. Och nu är det liksom de som är prio ett, om man kan göra jättemycket med.
Jag gillar genomtest för det är lite girl power över det.
Hon som håller med Kristina, det är en av Växas avelsexperter, Sara Wiklert, som självklart kan allt om genom. Men hur var det nu då? Sa vi girl power?
Jag gillar genomtest för det är lite girl power över det. För att förut så var det ju så att tjurarna hade jättesäkra avelsvärden. För de var avkommebedömda med 150 döttrar. Och de hade 90% säkerhet på sina avelsvärden. Hondjuren hade ungefär 25% säkerhet. Och då blev det ju så att ja, men tjurar, då använde man dem vitt och de fick många avkommor. Och korna fick ju liksom sin kalv om året. Nu så är det ju så att hondjuren och handjuren har samma säkerhet. Det tycker jag är lite coolt. Och det betyder också att hondjuren har en mycket, mycket större roll att spela i det nationella avelsarbetet idag än vad de hade när jag började för 20 år sedan.
Botans lantbruk.
Botans lantbruk blev årets mjölkbonde 2018. Ligger i Dalarna. Drivs av Kristina Pershagen och Bengt Samuelsson. Antal kor 420 mjölkkor. Hektar 420 hektar plus bete. Vall 240 hektar. Odlar vall, höstvete, korn. Antal anställda 15 stycken totalt på två gårdar. Gillar rasen korn SRB. De bruna korna.
Här står det några på rad. Det är matdags tydligen.
Ja, det är det mest hela tiden. Det är väl ungefär en timme varje dag som det är tomt på foderbordet. Annars är det mat hela tiden.
Och här är det blandat, det är både röda och svartvita.
Ja, det är ungefär hälften av var. Sen har vi några, vad kan det vara, 5-6 Procross.
Vilken är din favoritko när vi ändå står här?
Den bruna, helt klart.
Är det något speciellt nummer?
Nej, det är väl den bruna rasen överhuvudtaget. De är lite tåligare och lite mer, ja, robusta om man säger så.
De är inte sjuka lika ofta, jag förstått.
Nej, alltså de svarta, de mjölkar väldigt bra. Men de har ju en egenhet att även när de blir sjuka så fortsätter de att mjölka. Och det är ju kanske inte så bra, nej, alla gånger.
Så vilken är den absoluta favoritkon då? Har du något nummer att ge mig?
Min favoritko.
Ja, alltså det finns en ko som är har mjölkat 150 ton och ganska häftig. Hon är svart faktiskt, jag får väl frångå det här med brunt då, men hon är ett unikum. Hon traskar på. Ja, men hon är ingen ko som man tycker om liksom så här, utan gosig. Nej. Hon Men hon är en häftig ko.
Högpresterande.
Ja, och häftig.
Hur gammal är hon då?
Född 2007.
På 14 år har hon alltså levererat?
Drygt 150 ton mjölk.
Herregud, hur länge ska hon hålla på då?
Ja, jag tror det här är hennes sista laktation. Ja.
Men du blir så här fäst vid kor, eller?
Ja, det blir man. Det blir man.
Hon till och med då får gå med, fast hon är svart.
Nej, men alltså, jag gillar bra kor alltså. Men sen är det liksom att man har någonting som hjärtat klappar för, och det är de bruna, alltså, så är det. Min son sa en gång, de bruna, de är liksom mer personligheter. De svarta, de är bara svarta och vita. Det ligger nog lite grann i det alltså. De skiljer sig lite grann i storlek, i teckning, i liksom färger. Man känner igen dem mycket bättre. Sen när vi börjar mjölka, första varvet, det är nästan mest bruna kor. De är mer på alltså. Den bruna rasen, det är ju liksom mer en inhemsk ras. Så är det. Det finns ju mycket bruna kor då i Sverige, Finland och Norge då. Och Sverige och Finland och Danmark, de har ett avelsprogram för den bruna rasen då.
Kokunskap.
Varför behöver vi ett nationellt avelsarbete?
Ja, idag är det ett internationellt avelsarbete faktiskt. Men det handlar ju om att man ska förbättra konkurrenskraften i svensk mjölkproduktion om vi tittar ifrån ett svenskt perspektiv. Man kan ju avla för så väldigt mycket egenskaper. Bara man har informationen och bygger upp statistiken runt, så finns det ju en genetisk parameter i det mesta. Det man tittar på nu till exempel är fodereffektivitet. Och om man då börjar att samla information för att kunna göra en selektion för att få mer fodereffektiva kor. Man kan få mer klimatvänliga kor. Vi har arbetat för mer hälsosamma kor i Norden sedan 80-talet. Vi introducerade fruktsamhet på hondjurssidan på 70-talet. Och vi har ju varit pionjärer på det i Norden. Allt det här handlar ju om totalekonomi. En ko som producerar bra och är frisk. Hon är ju en lönsam ko.
Hej! Vem var det som kom där?
Det är Stefan. Han har jobbat här i 20 år så att han vet vad man gör.
Vem är det som sköter om korna då? Är det du eller?
Det är jag och min man och där kommer han. Och sen har vi, det är 3 tjejer och 4 killar som jobbar här då.
Och vad är mannens specialitet? Är det utfodring?
Ja, det är han specialitet.
Du är bra på mat tydligen.
Ja, jo då. Han vill jobba som rådgivare på utfodring.
Så de har liksom en gourmetkock här kan man säga då?
Ja, så är det.
Vi har väldigt bra kontakt med Växa hela tiden också. Så jag bollar avelsidéer med dem och han bollar utfodringsidéer.
Vad är det man behöver bolla för idéer när det handlar om avel?
Ja, kolla det nyaste, liksom tjurarna, och om man har högindexdjur att man får rätt parning på dem och sådana där idéer. Det är väl mest det som jag bollar med dem. Nu passerar Linda för den delen.
Hej Linda.
Hej.
Hon är en djurskötare här, jätteduktig.
Stefan och traktorförare.
Så hur många laggårdar finns det då?
Alla kor och sinkor plus kalvar upp till 3 veckor. De finns i den här lagen. Det är enbart dem.
Och var är tjurarna sen då?
Tjurarna går till hennes bror som tar hand om alla tjurar från 3 veckor då. Vi har en till mjölkgård och där har vi alla kvigor från 3 veckor till 3 månader. Och sen blir vissa kvar på den gården och vissa går till en annan gård där vi har mer kviguppfödning då.
Vi cirkulerar egentligen på 4 gårdar.
Ja, från början var det väl bara en gård men sen har det blivit fler.
Ja. Och det är ju hans föräldragård då.
Min far och 2 bröder att han hade från början då. Och sen tog vi över då. 98 år, då var det väl jag och så ett barn till varje farbror då. Så det var ju 3 kusiner kan man säga.
Och jag har förstått att efter ni tog över då så ökade ni produktionen. Både där och här. Vad är det för framgångsrecept? Vad är det ni gör som gör att det blir bättre hela tiden?
Men det är väl helheten liksom. Och utfodringen har väl varit bra. Men sen flyttade Kristina hem och då tycker jag även att djuren har blivit mycket friskare också. Hon har inte bara jobbat med avel utan hon har jobbat veterinär innan hon började med avel.
Djurhälsoassistent heter det på den tiden.
Produktionen av mjölk ökade på den andra gården när ni tog över den?
Ja, på den vi köpte, ja. Det gjorde den. Och nu är det nästan så vi konkurrerar lite grann. Det känns jätteroligt, men liksom, vi har ju alltid varit storebror.
Hur funkar det där? Hur mäter ni då? Hur ofta kollar ni att ni ligger liksom i framkant?
Nej, vi provmjölkar ju en gång i månaden då. Och utifrån de resultaten då, så räknas ju fram ett kontrollresultat då.
Så har jag förstått att ni har gått med i den här europeiska, som man kan titta hur andra mjölkbönder i Europa kör på.
Ja, det har vi gjort.
Hur ligger ni till där då om det jämför?
Vi lovar rätt så medel av de som är med i Sverige på den då. Men vi hade många bra saker, men sen hade vi väl många anställda då, så arbetskostnaden var hög.
Idag skulle vi egentligen haft kosläpp, men så blev det inte.
Nej, det regnar och det har regnat alldeles för mycket. Det är för blött för att ta ut 180 stycken. Det är ledsamt, för vi ska få ut dem nu också. Annars blir gräset lite för långt för dem.
Men är inte det ganska mycket av en vardag om man jobbar som lantbrukare, att man får låta vädret råda?
Visst, den här väderappen, den är väldigt flitigt använd.
När ni märker att det ska bli en regnig dag, liksom, hittar man snabbt på något annat att göra en sån dag, eller hur?
Eller också kör man hela natten innan. Det händer nästan en natt per år, så kör vi nog runt. Speciellt första skörden, den betyder ju så otroligt mycket. Värdena sjunker så fort. Och veta att det blir regn och gå in och lägga sig, det är liksom ingen bra. Man sover inte så bra. Och det är det som är så roligt, för att våra anställda är också så på alltså. Så att det kan ju vara lika mycket de som säger när vi måste fortsätta att köra.
Kopodden av Växa med Lotta Bromé.
När ni vann Växa-priset.
Man är alltid överraskad att man blir nominerad. Sen när vi kom med i de här fem
stycken,
då tänkte man, vad fan, hur ska jag? Vi är ganska tävlingsinriktade bägge två.
Nej, men det var ju ett år som hade gått väldigt bra och lika ekonomiskt också, så man trodde väl kanske att man hade väl chansen i alla fall. Men ja, att vinna, det blev man ju väldigt glad för.
Då tror man att man ska börja skratta och så börjar man gråta istället.
Och sen vann ni väl också en inspirationsresa då i samband med det, va?
Precis.
Australien kan man säga.
Aldrig varit i Australien.
Har du inte? Ja, det var så fantastiskt alltså. Man blev arg att man inte var yngre, så man kunde liksom stanna och jobba där ett tag. Vi mjölkar ju nu alltså. Ja. Karusellen snurrar och går.
Karusellmjölkning?
Mm.
Hur funkar det?
Ja, de går på och sen åker de ett varv, och när de har åkt det varvet är de förhoppningsvis klara, och är de inte det så stannar karusellen och väntar in dem. Det är en person som står där nere och sätter på maskinen. Men maskinerna tas av automatiskt och de sprayas automatiskt då med spenspray.
Så de åker runt där lite karusell?
Ja, de åker runt där. Vi kan gå upp en trappa. Ja, det kan vi göra.
Nu ser vi här hur karusellen snurrar.
Mm. Ja, när de kommer in där då identifieras de. Och sen så snurrar den runt och mäter mjölkmängden då. Och sen så går det över till en dator som står där inne då. Så att där kan vi gå in och titta då hur mycket de mjölkar, och om de mjölkar för lite framförallt. Då får man ju kolla upp varför.
Som ni vet så har ju Botans fler än en gård, och en av de andra gårdarna drivs utav dottern Josse, som helt plötsligt dyker upp. Och det är hon som är den värsta konkurrenten, sägs det.
Nej, jag vet inte. Men det är kul att mjölka, de mjölkar mycket i alla fall.
Har du också favoritkor?
De som mjölkar bäst.
Det spelar ingen roll vilken färg de har?
Nej, bara de bra och friska och så.
Var det självklart att du skulle jobba med lantbruk?
Ja, det har alltid varit. För det är utvecklande och väldigt fritt. Man får vara med från början, liksom, från en kalv kommer till liksom mjölken hamnar i paketet nästan. Jag tycker det är ett väldigt givande jobb, för det är liksom väldigt olika. Man får hålla på med växtodling, man får hålla på med djur, man får hålla på med personal, man får hålla på med liksom företagsdelen, utan det är så mycket. Så man hinner liksom inte tröttna på någonting nästan.
När ni spelar Monopol, vem brukar vinna?
De här två, för de fuskar. För de fuskar. Jag vill ju vinna, det är ju en sak. Men jag gillar inte att fuska.
Men det gör de här två?
Ja.
Det var minst en gång att jag förlorar.
Landsbygdsministern svarar.
Ni som brukar lyssna på Kopodden, ni vet att det brukar dyka upp frågor och i bästa fall får man svar på dem. Och det här är en av de frågor som Botans ville ta upp.
Det är ju rätt så konstigt typ att politiker bestämmer att vi ska ha en djurhälsa eller djurskydd på ett visst vis. För att det tycker de är viktigt och bra. Men sen om man tittar typ i skolmatsalar och äldreboende, då får de ju köpa in mat från utlandet som vi hade liksom, vi hade fått stängt igen om vi producerade med de djurhälsoregler som de har.
Landsbygdsministern Jenny Nilsson svarar.
Men det är ju inte bra givetvis. Och jag vill ju se ett system där vi kan upphandla i offentlig sektor i enlighet med svensk lag. Vi kan ju givetvis inte ha ett system som säger att man bara ska upphandla svenska varor, för det skulle bryta mot EUs gemensamma regler. Men däremot så tycker jag att det borde vara möjligt att upphandla i enlighet med nationell lagstiftning. Och där pågår ett arbete hos Lena Micko att titta på förutsättningarna för att kunna gå fram och begära ett sådant undantag från EU kopplat till det.
Visst, det finns ju vissa att man ska lägga anbud och så vidare som kommuner har, men man kan ju också sätta krav liksom att man vill ha svensk standard. För det är väl det som är det viktiga, att vi kan konkurrera på samma villkor liksom.
Nej, det är inte rättvist mot svenska bönder, och det är heller inte bra för varken en ökad djurvälfärd eller för bättre klimat. Jag skulle nog ändå vilja säga att man har blivit duktigare på att upphandla både närproducerat och ställa kriterier som gör att man gynnar liksom det som ändå är god djurhållning eller låg antibiotikaanvändning eller någonting annat. Men det där är ju en långsam process, och jag skulle som sagt vara gärna se att vi hade det som ett lagkrav i Sverige.
Alltså djurhälsan och standarden och allting på lantbruken blir ju ständigt bättre och bättre, och det är bara bra alltså. Det är ingenting vi motsätter oss, utan det blir en viss dubbelmoral i vad politiker tycker att vi ska leva upp till. Men när de sen ska betala kalaset, så då är det billigaste som gäller.
Då känns det som att när vi betalar, då vill man ha en sak. Men när de själva ska betala det, då tycker de inte längre att det är värt det.
Men du fattar att svenska bönder känner att de har så många regler att hålla sig till, och det blir ju dyrbarare då.
Nej, men så är det ju absolut. Och samtidigt så ska man givetvis försöka undanröja sånt som är dåliga förutsättningar för det här. Jag tycker att det borde vara en självklarhet att man kan upphandla i enlighet med gällande lagstiftning i nation. Å ena sidan, och andra sidan, så ska vi ju bli bättre på att slå mynt av det faktumet att vi är duktiga. Vi har världens lägsta antibiotikaanvändning. Vi har kanske världens bästa djurvälfärd i Sverige. Och inte bara i Sverige så finns det idag medvetna konsumenter som är beredda att betala för det man tycker är viktigt och bra. Vi ska ju också sälja svenska produkter på en internationell marknad, givet att vi har gått före och att vi är duktiga. Svenska produkter, det är ju premiumprodukter.
Det borde inte vara en lag hur man producerar, utan lagen borde också då gälla att man inte får konsumera som mat som är sämre producerad än det man får producera i Sverige. Då.
Så, nu blir det knapptryckning också här.
Ja, det finns en app i telefonen, Djurtavlan heter den. Och den finns även på datorn, och där parar vi ihop. Ibland säger, hotar de med att de ska, vad heter det, den här appen ska försvinna, men det är alltså min vän.
Din bästa?
Ja. Och sen så finns alla våra besättningar här då. Så då är det bara att trycka fram det här besättningsnumret då. 455. Det är en ko som är brunstig då.
Kommer den föreslå då?
Nej, det gör den inte, utan det fixar jag själv. Och här finns det avelsvärden då. Här ser du att hon har ett genomiskt avelsvärde. Och den här, den har minus 4. Alltså hon är inte en speciellt bra ko. Avelsmässigt då. När man hittar en sån här ko, då seminerar man henne med kött. Alltså hon lämnar ingen avkomma. Och sen så de här kvigorna eller tjurarna som blir där man seminerat med kött, det är ganska klimatsmart, för att kon mjölkar och så får hon en avkomma som växer snabbt och alltså blir kött av helt enkelt. Det är väl det som har blivit mycket nytt nu på de sista åren, det är just det här. Vi seminerar ungefär med 30% kött och får både tjurar och tjurkalvar och kvikalvar, och kvikalvarna behåller vi själva då och föder upp.
Men här står ju precis allting. Klövhälsa, kroppsstorlek, ja. Ben, juver.
Ja, precis. Helt fantastiskt.
Lynne står där också.
Ja. Så vissa av de här sakerna som honlig fruktsamhet och liksom övriga sjukdomar, det är ju så svårt att ta på. Men som lynne och mjölkbarhet, det ser man ju. att det lite stämmer.
Hur ska lynnet vara på en bra ko då?
Om hon ska överleva så ska hon väl vara alldaglig men inte allt för kärlig. Hon ska ha en integritet. Många av de här gamla korna, de är inte speciellt så att man ska stå och klia och sådär. Utan de, ja, okej, jag accepterar dig men jag behåller min värdighet ungefär.
Men är 116 då på lynne, är det högt eller lågt?
Det är högt. Hon ska vara snäll. 100 i medel för rasen. Så det går ju inte att jämföra svarta och röda kor, utan det här är ett rasmedel.
Kokunskap.
Vad är ett genomtest?
Man tar ett vävnadsbit, eller det kan ju vara sperma eller det kan vara blod. Huvudsaken är att det är någonting som innehåller DNA. Och så skickar man det till ett labb och så får ju de fram DNA-koder. Och då har man bestämt olika sekvenser av DNA som man tittar på. Då får de fram koderna på de här olika sekvenserna. Man har byggt upp ett bibliotek av individer som har både information om de här sekvenserna och som har avelsvärden. Tjurar som har döttrar som har byggt upp avelsvärden. Man har byggt upp ett bibliotek som har både och. Och då så jämför man de här koderna som man får fram med biblioteket och då får man ett avelsvärde.
Varför gör man ett genomtest?
Det handlar ju om att man ska få ett bättre beslutsunderlag i sin avel. För då får du ett avelsvärde på ett djur som är väldigt ungt och kan då ta avelsmässiga beslut. All avel går ju ut på att selektera nästa generations föräldradjur. Och därför så vet du ju då med 70% säkerhet hur bra det här djuret är, som då kanske är en 2 månaders kviga. Och då kan du bestämma vilka du vill ha som mammor till nästa generations mjölkkor och vilka som du seminerar med köttras för att producera slaktavkomma.
Hur gör man ett sånt här test?
Det vanligaste och bästa sättet idag är att man tar ett klipp i örat. I samband med att man sätter in öronbrickan så stansas det liksom ut en liten, liten bit vävnad som man då skickar iväg ett litet provrör i ett kuvert.
Hur vanligt är det att man gör genomtest?
Det blir vanligare och vanligare. Det är idag ju möjligt att bestämma kön på kalven i och med att man kan använda könsseparerad sperma. Och då blir det här ju en naturlig del i gårdens beslut för vad man vill ha för avelsunderlag framåt. Och till exempel så ser man ju då när man har tagit ett genomtest på 2 tvillingar som ju har samma förutsättningar från början, och tittar man på härstamningen så har de ju samma värde. Men då ser man ju just den här utklyvningen att ja, men en hon fick ett jättehögt värde och en fick ett lågt värde. Ja, men den informationen hade man inte haft annars, då hade man behandlat båda lika. Och det handlar ju inte bara om det totala avelsindexet, utan man får även delegenskaperna och kan optimera tjurval då. Botans, de har kunnat hålla ner storleken på Holstein till exempel i sin besättning för att de har haft informationen på hondjuren tidigt och kunna välja rätt. Det är ju också så att om man vill delta i det nationella avelsarbetet, då är genomtest en förutsättning för att hitta de här riktiga toppdjuren. Då är det ju genomiska test som gäller och då kan man ju förmera dem genom att spola de här kvigorna till exempel, så att man får embryon av de bästa hondjuren och använder dem så att de får fler avkommor, så att man går snabbare framåt.
Kor. Kor.
Nu har vi bytt ko. Bengt tyckte att den här var lite roligare att titta på.
Den här har lynne 100 då?
Ja, mjölkbarhet 122, så hon är ju lättmjölkad då. Men sen ser du att på juver så står det 82 och det är ju lågt alltså. Extremt lågt.
Vad betyder det då?
Ja, att juvet inte är så fint.
Svårmjölkad.
Så kan man göra något åt det då? Parar man henne med någon?
Som har extremt bra juver, ja. Mm. För att hon har ju ett genom på 17. Hon har ju väldigt mycket bra saker, den här kossan. Sen har hon vissa saker som inte är bra, om man säger så. Som i det här fallet djuret då. Så om jag skulle para den här med en tjur, så skulle jag leta efter en tjur med väldigt bra djur, kanske lite, lite större. Och sen skulle jag titta lite grann här på kalvningar, för att det syns att där ligger hon också lite lågt. Många gånger så tycker jag det räcker liksom med 2-3 egenskaper. Man fokuserar på dem. att man inte petar allt för mycket. För de här generna snurrar ju runt i alla fall. Och då är det bättre att skjuta på det man verkligen vill ha.
Man kan väl säga också att liksom, går man på ett högt NTM från början så får man ju med allting ändå gratis. Och då om man tittar på två egenskaper som mamma säger, då siktar man in sig lite på dem och ökar dem lite grann. Men man får ju med de andra i alla fall.
Hur har du lärt dig allt det här?
Man är väl liksom uppväxt i det. Så då blir det ju liksom så. Lantbruk är ju så stort så man får bli liksom bra på allting. Men man kanske inte blir bäst på någonting. För att man ska få företaget, tror jag, att snurra på som bäst. Det blir nog liksom mer när man blir äldre. Just nu tycker jag det roligaste är att hålla på lite med allting.
Sen har vi gått skola också. Vi är lite elaka mot våra barn om vi säger så. Men vi sparkar ut dem. De ska gå skola.
Jag gick lantmästare i 2 år. Så det tyckte jag var en bra utbildning. Man blir ju inte bäst på någonting, men man blir bra på det mesta.
Är det flest killar eller flest tjejer eller blandat?
Det är blandat.
Har det alltid varit så eller?
Nej, det har det inte varit. Utan det har ju varit mest killar. Så är det. Det som jag tycker är lite sorgligt liksom med lantmästare, det ligger längst ner i Skåne. Josefin, hon kommer från Dalarna. Hon var den som var längst norrut.
Det var en från Hälsingland när jag gick där.
Och Mikaela, vår andra dotter, går där nu. Och hon är längst norrifrån. Och det blir liksom att lantbrukarna, tycker jag, i södra Sverige, de blir så mycket mer välutbildade. Här har vi inte den där traditionen att fortsätta. Och det är lite synd. Jag tror att det förstör för lantbruket i den här delen av Sverige.
Konsumentfrågan.
Jag tog den där ursprungsmärkningen vägen som skulle finnas på alla menyer.
Den är på gång så tillvida att vi har fått ett underlag från Livsmedelsverket och nu behöver vi uppvakta EU helt enkelt för att få lov att införa ursprungsmärkning på restaurang. Men jag tror att det här är en väldigt viktig reform. Jag tror att vi ofta grovt underskattar kraften i medvetna konsumenter och svenska konsumenter är väldigt medvetna och gör medvetna val och är också beredda att betala för sina medvetna val i stor utsträckning. Mm. Vi ser ju att från Sverigemärkningen till exempel, som man kan hitta i butik när du handlar maten själv, har fått jättestort genomslag på jättekort tid, inte minst under pandemin. Och då är det ju jätteviktigt i ett läge där man äter mer och mer av sin mat på restaurang, pandemi undantaget får vi väl säga, givet situationen som är nu, att man kan göra samma medvetna val när du äter på restaurangen.
Ko-podden av Växa med Lotta Bromé.
Om man tänker att du är en annan generation då än dina föräldrar, betyder det att ni ser lite olika på hur man driver ett lantbruk?
Lite är det kanske, men sen är mycket, alltså jag är ju ändå uppfostrad av dem liksom, så att det är ju liksom det är alltså, så man får ju mycket värderingar efter dem också. Men sen, jag menar, jag har ju gått i skola och lärt mig lite olika sätt och så vidare. Och sen man får ju tänka också att jag är ju uppvuxen i en större besättning. Alltså den här lagorden byggdes när jag var 6 år. Den här lagorden är ju det jag kommer ihåg. Och när den byggdes så var ju den väldigt stor. Då var ju det en av de största i Dalarna. Medan min pappa är ju liksom uppvuxen, och min mamma också, i en familjejordbruk. Det är ju inte jag, utan jag är ju uppvuxen med att det är mycket anställda. Och så det är såklart säkert det påverkar.
Så på gården som du har hand om, är det blandat där också?
Ja, 100 kor, så det är inte så stort som här.
Kanske är bra att börja med det antalet, eller?
Jo, men jag tycker om många kor. Alltså det beror ju på hur man vill jobba också. Med mer kor så då får man ju lite mer resurser. Så blir det ju liksom, och fler som kan jobba och sådär. Och det är ju utvecklande liksom att vara en grupp som kan spåra varandra till att bli bättre. Och liksom se olika saker och sådär.
Kor. Kor.
Alltså kor, de är ju, de vill bli mjölkade samma tid. Varje dag, liksom, allting ska vara så lika som möjligt. Därför säger man liksom att en duktig djurskötare, ofta en djurskötare som också vill ha varje dag lika. Och många bönder, de är ju också entreprenörer. Och en entreprenör vill inte ha varje dag lika. Så att det gäller liksom att skaffa sig folk runt omkring sig som är många gånger olik en själv, va? För att mixa det där.
Landsbygdsministern svarar.
En annan fråga som Botans lantbruk gärna vill ha svar på, en fråga som många av er som lyssnar förmodligen också har funderat över. Det handlar om de här intrången på gårdarna av djurrättsaktivister.
Hur rädd ska man behöva vara som lantbrukare för att någon ska ta sig in på en gård?
Det blir ju liksom med intrång och så vidare, det blir ju väldigt privat. För vi är ju mer i ladugården och vi lägger ju mer liksom kanske energi och kraft här än vad vi gör inne i vårt eget vardagsrum. Jag tror liksom att de som har varit utsatt för till exempel ett inbrott eller något liknande, det är nog ungefär samma sak känslomässigt. Det blir väldigt privat och väldigt personligt och väldigt utsatt och utlämnande.
Men har du varit aktivister här då?
Ja, vi är i närheten av Vickholmens slakteri och vi har kviguppfödningen där, så vi har haft dem på foderbordet där då, så att säga. Men vad vi vet så har de ju aldrig varit här då. Men när man vet att man har dem i närområdet så blir man liksom väldigt vaksam och ja, det är obehagligt alltså.
Jenny Nilsson svarar.
Ja, först vill jag säga att det är helt förkastligt att använda sin vilja att förändra någonting genom att trakassera och hota. Det är aldrig någonsin okej. Jag har mött lantbrukare som har varit utsatta, till och med ner på nivån att deras barn har blivit förföljda. Och jag blir så skakad och djuprörd av det, så det är inte sant. Vi har gjort ett antal saker där också. Vi har bland annat förändrat kameralagstiftning och annat så att man liksom kan filma gårdsplaner och den typen av saker. Och det här ligger ju heller inte på mitt bord, ska säga, det ligger på Morgan Johanssons bord. Men det har tillsatts en inhouse-utredare som tittade på möjligheten att se över straffskalor och utglidga begreppen för straffen. Och det arbetet är färdigt och det är ute på remiss nu, om jag kommer ihåg rätt. När remisstiden har gått ut så ska man sammanställa remissvar och sen så har man process liksom på att ta fram ett lagförslag och så vidare. Så jag tänker mig att kanske nästa år.
Jag tror södra Sverige är mer utsatt än vad vi har varit här uppe. Alltså. Men det
kommer ju hit också. Alltså, där jag och min sambo är, där vet du ju 3 gårdar i alla fall som har varit utsatta liksom. Men då har det inte varit kogårdar, men det är ju ändå att de börjar vara runt om här också, och det är ju väldigt tråkig utveckling. De går in, filmar, ringer på nätterna, hotar, och sen är det så tråkigt också för de som blir utsatta är ju ofta de som kanske tar de frågorna. Oftast i alla fall är det inte de som kanske är tysta som blir utsatta, utan det är ju de som tar för sig och vill kanske prata djurskydd eller liksom som vill göra bättre eller påverka politiker. Så det är också ett demokratiproblem tycker jag, för då blir det ju att man tystar diskussioner och debatter.
Men vad ska man göra tycker du som lantbrukare när sånt här händer?
Ja, du ska anmäla till polisen direkt, och här har man ju också sett att det är ju en väldigt liten grupp människor ska man säga som står för nästan all form av trakasserier som är allvarliga på det här området. Och det får stor effekt när de frihetsberövas av olika skäl. Och de flyttar också runt ofta så att det uppstår liksom i klusterproblem på olika ställen runt om i landet. Och Västra Götaland har jobbat ganska konstruktivt med det. Där man polisen tillsammans med Säpo tror jag och med intresseorganisationerna för lantbruket hittade modeller för liksom hur man skulle både fånga upp, anmäla och lagföra individer som stod för mycket av de här trakasserierna och våldet. Och det var framgångsrikt. Sen kommer det på nya ställen, nya individer eller individer inte längre är frihetsberövade, och då får man fortsätta med det. Men det handlar ju om att säkerställa att vi har ett bra lagstöd för att hantera det. Det är liksom politikens ansvar som vi jobbar med just nu.
För att straffsatserna är inte speciellt höga för den här typen av brott?
Nej, min bild är att de är för låga.
De är för låga, ja.
Det är min bild, ja. Jag kan inte föregå att vi har frågan på remiss och innan regeringen har lämnat ett lagförslag. Men min personliga åsikt är att de är för låga, ja.
Så att om man nu är lantbrukare och hör det här, då vet man att det finns hjälp på väg då?
Det är ju ambitionen. Som sagt, vi har ett förslag på remiss just nu.
Kopodden.
Hon har lagt sig ner där borta.
Ja, precis. Vi funderar lite grann om hon ska till och kalva. Vi vet inte. Ibland så gör de så där, liksom, de har kanske, inte vet jag, men lite förverkar och så där. Och så lägger de sig ner. Men sen efter ett tag så reser de sig upp och det ser ut som vanligt. Men det är ju på gång alltså. Men hur långt det är till de ska kalva, det vet man inte. Det är jättesvårt liksom.
Det är ingen idé att jag ställer mig här och väntar och tror att det kommer om 5 minuter.
Nej, det är ungefär som... Du skulle vänta in någon annan som skulle föda. Man föder lite i skymundan om man säger så.
Här äter de på det.
Ja du, det här är gott det här. Det här är gott.
Annat än vad sinkorna får.
Ja, Det är lite mer spartanskt om man säger så. Men de äter på dem också.
Det viktigaste för mjölkproduktion är ju nästan att få ett bra gräs med rätt näringsinnehåll. Och det som gör att de mjölkar bra. Får misslyckas med det, då är man chanslös.
Men vi har ju de flesta åkrar. Liksom. Det mesta som du ser ut här, det brukar vi då. Och det är ju liksom grönt, grönt, grönt.
Kan man ju snacka om öppna landskap.
Ja. Men det är ju Bengts far och hans bröder som har odlat upp det här. För det var ju liksom på väg att växa igen, hela det här området. Vi gör ju så att den här byn blir väldigt öppen och fin också. Inte bara vi, utan det finns ju några till aktiva lantbrukare i den här byn. Det gör den ju väldigt öppen.
Tänker ni på när jag säger hållbarhet?
Nästa generation, ska jag vilja säga.
Kretslopp liksom, att ja, det man tar från naturen ska tillbaka till naturen och att, det, ja, att man jobbar i mer symbios liksom.
Om jag säger djurhälsa?
Friska djur.
Bra utfodrade sinkor.
Det kan man säga.
Är de bra hull och bra på gång när de ska kalva, så då sköter det mest av sig själv.
Det är ju liksom roligt. Jag tror att att vi är liksom en familj som tycker om det här. Liksom. Det ger ju att ibland är det tungt, ibland är liksom, går det bara inte bra. Men man har ju en förståelse från familjen. Liksom. Och det tror jag är jätteviktigt.
Och det får bli slutorden i dagens podd. Stort tack till Botans lantbruk och stort tack till er som har lyssnat. Nästa vecka pratar vi bland annat om generationsskifte.
Kommer en traktor här ute?
Ja, det är mellansonen som kommer.
Man ska koppla gräshuggan idag. Det närmar sig grässkörd.
Du har hört Växas kopodd med Lotta Bromé. Och om en vecka är det dags för ett nytt avsnitt.
Nej, kor, alltså jag,
det är livet.
Ja, det är lite av graven av livet faktiskt.